har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Jag sitter parkerad med min bil inne i NK-garaget, vilket gör den här podcasten unik. För det är så dyrt här att man går back på att podda när man i princip kommer jag betala mer för att stå i NK-garaget än jag kommer tjäna på att göra det här avsnittet. Men det är en reflektion.
Fan, det är intressant att du säger det där. För jag kommer ihåg när jag var väldigt ung, så skulle vi åka på en sån skolresa till Stockholm, gick gymnasiet. Och min kompis Mårten hade fått körkort, tror jag, tidigare eller någonting. Så vi åkte ner till Uno Kryss i Köping. Eller heter det Uno X? Kommer du ihåg den vad heter?
Jag tror att det hette Uno X, men att man tyckte man var lite kul när man sa Uno Kryss. Jag tror att det är det som det var grejen med det.
Där hyrde de ut bilar, gamla bilar också. Så vi hyrde någon sån här asgammal Saab. För att vi tar oss upp dit själva, du vet. Så här, man var väl en tönt och skulle vara lite coolare än de andra. Och så kom vi upp till Stockholm, hade liksom inte reflekterat kring hur svårt det var att hitta parkering.
Nej.
Bodde man i Köping så ställde man sig överallt. Ja. Det var liksom ens första möte med att, jaha, det kanske var svårt att parkera någonstans.
Men 18 år gammal, rullar in, ska vi ställa, där kan vi inte stå. Men det finns ju ingenstans att stå. Jo, det finns någonting som heter NK-garaget.
Och det var exakt det som skedde.
Ja, okay.
Och så åkte vi in där, så stod vi där hela dagen fram till från klockan 10 till klockan 5. Och jag minns hur vi allihopa liksom tittade på varandra, att trots att vi var tvungna att splitta den här kostnaden, så var det liksom som att hela ens ekonomi, du vet, när den kraschar, när ens ekonomi kraschar. För det var liksom, jag antar att redan på den tiden en hel dag kanske var 400 spänn eller något. Jag har ingen aning, men det var så jävligt.
Nej, men jag kommer ihåg, det är någonting med den där första gången du och jag bilade i USA ihop, typ. Vi hade precis då gjort programmet Hello Sydney, det hade gått åt helvete, då skulle vi bränna pengarna vi hade. Och vi hade gjort en budget som, okej, om vi bara liksom lever ganska frugalt.
Ska jag säga så att anledningen till att vi skulle bränna pengarna vi hade var ju att vi blivit så jävla utskällda. Så det var väl en känsla av att...
Ja, exakt, men då tänkte vi så här, det är någon slags Tarsis i, vi har gjort ett utskällt program, vi har en mycket, mycket skakig framtid i tv, det här var 2000. Vi bränner allt, så på något sätt så känns det som att man har liksom gått igenom ett stålbad och liksom hämnats på alla kritiker genom att göra av med alla. Det är väldigt irrationellt tänkande, men då minns jag att vi hade gjort en budget som, okej, lever vi så här och så här, Gandhi, likt fast med alkohol, ja då kommer vi gå runt, plus minus noll. Och precis när det gick upp för oss, första kvällen på hotellet The Standard, där vi förstås bodde då på Sunset Boulevard, ja just det, parkeringen kostar $18 per dygn extra, och vi skulle vara i 2 veckor. Jag minns att där sprack vår budget fullständigt för den här jävla parkeringen. Precis efter det så tröstade jag mig med att jag hade en flaska Rolling Rock i handen, ölsorten, och sa, det här åtminstone...
Vi satt ihop på den dinern inne på...
Ja, exakt. Ja, men det är klart vi satt ihop. Vi lämnar väl aldrig varandra på den här resan. Men då höll jag upp ölen och sa, det här är åtminstone Mats Olssons favoritöl. Så jag tog en klunk av den. Precis då ramlade ett glas ur mitt ena glasöga ur mitt glasögon, min skall med bågen och föll ner i maten. Och det var sån jävla slapstick ögonblick att inte ens mina glasögon höll ihop när budgeten var sprucken. Och det enda jag hade att luta mig mot var att min öl jag drack var Mats Olssons favoritöl.
Vill bara ändå peta in att det inte ofta jag korrigerar dig när det handlar om anekdoter.
Mm.
Ja, men du minns dem på ett annat sätt än vad jag. Eller det finns en stolthet i dig att inte, liksom, att inte slarva när du berättar en anekdot. Så det är ungefär som att du tar ibland, även när du är på krogen, att du liksom tar ett litet andetag innan, snabbt går igenom liksom anekdoterna i huvudet, del för del, de olika komponenterna, stämmer i kronologin och leder det här fram.
Ja, men vet du vad? Det är väl också, man har upplevt så mycket frustration när man är i närheten av människor som tycker sig vara, och man tror att de är bra historieberättare, så börjar de svaja mitt i historien och börjar liksom tappa styrfart, och man känner sig nej, 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 här dör ju allt. Man måste ju liksom vara säker på historien när man sätter igång, eller vara väldigt skicklig på att styra den rätt, så man inte får den här liksom, ja, men svajiga känslan av ett plan som stålar och plötsligt börjar falla neråt när historien tappar styrfart.
Det där är roligt, för att Agnes har börjat en ny grej, att hon var öppen med att hon liksom vet på vägen, och kanske hunnit hälften ibland. Och det är ju också bra, men då säger hon alltid skitsamma, jag ger upp, den här håller inte.
Nej, men
det är liksom någonting om vår det är väl någonting om vår tid också, att människor möjligtvis har kortare attention span nu. Att nu måste det vara liksom bra.
Men det skulle ju aldrig hända henne om hon tog det här andetaget innan och liksom såg över anekdotens beståndsdelar framåtrörelsen.
Nej, men det är en viss typ av människor som kan göra sånt. Det liksom finns något psykopatiskt, något Batemanskt i det. Att du gör det här. Men jag tror ibland ändå att du tänker, vänta, var det så här? Så här var det. Och sen kliver du in och så bara smashar.
Men apropå Batemans, jag var med om en livsomvälvande detalj bara för kanske 45 minuter sedan, när jag var på stället där vi håller på att klippa vår film just nu. Och Nina som vi jobbar med var lite längre in i kontoret. Jag ropade på henne bara så här: nu finns det kaffe om någon vill ha. Och så kom hon ut i köket där jag stod. Och sa hon, gud vad rädd jag blev, du lät så himla arg. Och jag tänkte så här: är det någonting man inte kan låta arg när man ropar, så är det väl, nu finns det kaffe om någon vill ha.
Nej,
det, är
liksom, men
det var en jätteögonöppnare för mig, att okay, jag förstår nog inte hur jag uppfattas. Hon kom ut med liksom skräck i blicken, någon slags liksom hyland, terrorkänsla. Och jag kände så här: om jag inte ens kan ropa, nu finns det kaffe för den som vill ha, på ett sätt som låter ohotande, då får jag väl säga över hela min jävla...
Men gör någonting av det där jag berättade i förra veckan, tror jag, i podden, om att du, när vi hade någon sommarfest på Mexiko, jag var där, och liksom det enda du säger när jag dyker upp, alla andra är liksom varma mot mig och säger, ja, det var länge sedan du var på kontoret, kul, så att säga. Och då så säger du bara, ja, det är du som har smittat mig, vi ska inte gå in på det mer, men jag känner mig sjuk, det är du som har smittat mig. Ja, men sen här om dagen också, när du och jag, du ringde, eller du messade mig, så sa, vill du bara älta, vilket jag gillar, för då vet vi håller då på och klipper en film, och ja, vi är i en väldigt känslig fas av det där. Nu, ofta är fasen hela vägen jobbig, men när man spelar in är det ju kul ofta, men nu är det så här, fila detaljer. Och ja, en del människor har ju sett den här filmen då, för se, det finns inte mycket att säga om den ännu. Det måste jag också addera, att det är fint att vi har så mycket vänner som då får se filmen. Vissa kommer inte ens från liksom branschen, för man vill kolla vad tycker ni. Och sen är det också så här, människor man genom åren har lärt känna i samma skrå, och som man då, man frågar så här, har ni lust att se filmen? Och en av dem då är Ruben Östlund, som snällt nog tittade på filmen i sitt hus. Men då, och då fick vi tillbaka av honom, och det var liksom, ja, men han tyckte det var en bra film. Men också i hans liksom Batemanska anda någonstans, så är det, av alla man får berömma om, så är väl han mest, redan innan, nu ska jag prata med honom om detaljerna, men redan innan man har fått dem, så vet man att det kommer vara en annan ton i det samtalet, tror jag, där det fokuseras. Han kommer liksom inte lägga tid på att säga så mycket vad som funkar. Han kommer inte lägga så mycket tid på att stryka mig medhårs. Det här samtalet känns som det är på samma sätt som jag, liksom min ekonomi krossades. Ja, men du är likadan. Det är inte så att bara jag blir ledsen av det. Men det är så här, eller ledsen, men tycker det är jobbigt. På samma sätt som min ekonomi krossades i NK-garaget 1989 eller 92, så känner man samma sak här. Nu kan hela, inte ens liv, men mycket kan krossas temporärt. Men när jag ska nu få, när han ska gå igenom notesen, så ser jag honom, tänkte jag, man måste se honom som en människa i vit rock som sitter i ett, liksom ett rum som är liksom kallt upplyst. När man kommer in så säger han hej, hej, och sitter och tittar in i en skärm, och så en sekund säger han, vänta, jag ska bara gå igenom och kolla, okej. Och sen att han sitter där i vit rock, och så säger han att ja, det var ju inte så bra, alltså att kunna meddela där en läkare, det är ju nästan en serie kanske, men en läkare som är oerhört svårt att ge liksom...
Drar sig för att lämna dåliga besked.
Ja, drar sig, och kanske en läkare som också inte riktigt pallar att berätta för folk vad det är, för att det är så jobbigt. Det är någon slags Macchiarini typ som sen åker dit, för att minst alla de här människorna hade kunnat räddas. Du har alltså, du har dragit dig för att liksom berätta.
Men en läkare är verkligen som är torsk på att lämna liksom goda besked och liksom drar sig för att lämna motsatsen, och därför ja, vi kan prata lite grann om andra saker här och bara skjuter upp det. Det har något.
Människor som törs vara raka, jag beundrar dem. Men jag är också livrädd för dem.
Står inte ut med dem.
Ibland kan man säga, jag skulle vilja till Ruben, måste du, kan du inte säga att den är bra istället?
Här är filmen, säg vad du tycker. Men säg inte vad du tycker om det du tycker inte kommer vara härligt för mig att höra. Så är det ju.
För nu är man på en sån sjuk stadie i den här filmen att man känner att om någon säger att den är bra, så gick jag runt där hemma och du vet, man sitter, då går man igenom i huvudet, vad har jag för relation till den människan? Ja, men den människan tycker rätt mycket om mig. Så att den människan skriver att det här är bra
betyder inte.
Nej, det betyder inte att den är bra. Men det är på samma sätt som det, läkaren då, som ger, det är ju viktigare saker. Men människor som inte ger ren, rak feedback, de missbrukar ju också sitt jobb. De borde ju också sparkas, så att säga, egentligen. Men när vi bara ska återvända till det då, hur... Att du är så noga på att berätta liksom anekdoter på rätt sätt. Och det är bra. Jag skulle kunna, det är lite se- och lärläge på dig. Att du kanske verkligen skulle ut och föreläsa om det här den dagen du har tid. Att liksom hårt berätta för folk att man kan inte slarva med det. Men när du berättar den här historien om standard, det som gjorde den rolig var att vi då först insåg vad det kostar med parkering och att det skulle gå till helvete. Sen går vi in där, vi beställer ölen. Rolling Rock. Mm. Vi snackar inget mer om det, du berättar inte om det. Så sitter vi och liksom tittar på varandra där inne, jetlaggade, och inser att ja, det här är liksom så här, hur kunde vi tro att den här liksom låga SVT-lönen skulle kunna liksom finansiera en hel resa.
Ja.
Du säger det, vi tittar på varandra tyst, och då ramlar glaset ut, och sen säger du tyst, det betyder tystnaden, det här är Mats Olssons favoritöl. Det var liksom det var så.
Jag tycker att båda varianterna på den här historien, och jag låter det vara osagt vad som är sant. Antingen är ju flödet då, oj, det är för dyrt. Okej, det här är åtminstone Mats Olssons favoritöl, och där ramnar glaset ut ur glasögat ner i soppan eller vadå. Eller vi inser att pengarna är slut, budgeten är sprucken. Vi tittar på varandra länge, glaset faller ur glasögonen, ner i maten, jag säger, det här är åtminstone Mats Olssons favoritöl. Det är två olika varianter, båda är helt okej.
Nu gjorde du en Filip Westning där, för den ramlade inte ner i maten.
Jo.
Vi hade inte fått in maten ännu, det ramlade ner på
bordet. Nej, det ramlade ner på tallriken där det fanns mat. Jag vill tro att det var soppa, det enda som tar emot det är att jag aldrig beställer soppa.
Soppa! Kyparen,
det ligger ett glasögonglas i min sak, skitsamma egentligen. Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil, så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan, så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en ogenomtränglig djungel. Är det lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då, för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, du får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet. Men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats
mot
i
Oilers.
Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt, måste jag säga, att vara i Crypto Arena. Alltså vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ju ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
Får jag nu säga frasen "det hände mig något sjukt igår"?
Vet du vad? Det får du säga. För att om du hade sagt, vilket jag sa alldeles nyss, "det hände något sjukt för mig för 40 minuter sedan", då blir man alltid väldigt misstänksam. På samma sätt som när en ståuppkomiker sitter hos Letterman, "something weird happened on the cab on the way over here", tänker man, det gjorde det inte. Det är det enda man vet, att det inte hände på vägen dit. Men när du säger att det hände igår, då finns det större möjligheter att jag kan tro på det här. För det känns inte, och det är också tidigt på morgonen, så det bör ju hända.
Ja, men jag bara återkoppla till det också, utöver din ton just nu. Du blir lite otrevlig, det kan vara värt för dig att tänka på. När du är pressad är det väldigt tydligt att du har svårt att liksom... Om du tänker noga igenom dina anekdoter så tänker du inte alls igenom hur du låter mot andra. Det är liksom inte riktat mot dem, det täcker på att du själv mår lite piss och stressad. Jag menar, du skrev ju också till mig häromdagen och jag vet det dåligt när du säger "kan vi inte bara älta om filmen?" Och jag vet att när du och jag ska älta, vilket jag också gillar, då blir det en och en halv timme, även om vi inte tror det. För då går vi igenom, jag går ut och promenerar runt här i trädgården här hemma, du sitter i bilen, liksom, rymmer ut hemifrån.
Nej, sitter i NK-garaget och betalar 900 spänn i timmen för att älta med dig, helt meningslöst. Men visst, det ger mig någonting.
Du säger ju liksom inte till din familj att vänta nu ska jag gå, alltså, att du ska iväg och göra någonting som förbättrar familjeförhållandena, så att säga.
Nej, jag går in i köket, tömmer en mjölktetra och sen säger jag, aha, nu är det slut på mjölk, då får jag väl gå här och köpa det då. Och sen så går jag iväg och köper mjölk och då kan jag prata.
Tänk om du skulle mer och mer dra det där ännu längre, folk börjar fatta, så att du så här, du slår det, liksom skär upp ditt finger lite grann, skär av liksom fingertoppen för att, så här,
aj, nu måste jag åka till SÖS. Självamputering för att få älta. Ja, det är jättebra.
Men då så sa, kan du älta? Och så skrev jag, ja men vi gör det imorgon, för det var massa att göra. Mm. Sen så dagen efter så skrev du någonting om någonting. Och så sa jag sen, fan jag hinner inte, för jag är ute och köper liksom födelsedagspresenter till Tage. Vilket alltid är så jävla stressande. Och då skriver du bara tillbaka, men varför skrev du igår att vi skulle älta idag?
Jag vet detta. Ja, jag vet. Men detta hade jag inte skrivit om du inte tidigare, några minuter tidigare, sagt att du skulle njuta av en toppenmatch av Premier League omgång 4, som ändå är 90 minuter, som inte är så jävla stressigt. Då hade du kunnat älta med mig istället för att kolla på någon jävla Arsenal.
Nej, men jag måste väl kunna få göra något sånt och ändå inte hinna älta med dig. Det är ungefär som att så här, då måste jag välja bort.
Ja. Man kan kolla Arsenal utan ljud och älta samtidigt.
Jo, men det här vet ju du. Då ska jag sitta hemma i huset. Förstår vilken usel människa jag är då. Mina barn springer runt och vill umgås med mig. Det jag gör är att jag tittar på fotboll och ältar med min kompis Fredrik. Då borde jag göra något annat med barnen istället, eventuellt. Ja. Men alltså, den tonen var och, också vanligtvis så känner jag bara, nu körde han över mig, nu hade han en ton. Men då brukar jag vanligtvis bara, skitsamma, han är stressad. Men just där svarade jag, och det är vad det är. Men jag vet inte om det var det var väl inget ett nytt steg. Men det kändes skönt i magen när jag svarade. Men det ska jag ändå säga att sen gick jag ju runt, ja, i 5 timmar vågade inte kolla telefonen, för att bara tänkte på vad du skulle svara, hur du skulle reagera på det, vad nästa grej jag skulle få var, vilken nästa raka grej var jag skulle få av mannen i den imaginära vita rocken. Det är som mannen i den vita hatten, Kent-låten, men det här är mannen i den imaginära vita rocken.
Nej, ta bort det. Jag är mannen i den vita rocken, det är väl jättebra. Ingen imaginär, jag ska bara klä mig i en vit rock.
Ja, men det är som att du sa någon gång att du skriver boken, det är någon slags memoarer, Filip är på ingång, min är bara mannen i den vita rocken, och så liksom snyggt målad bild där man förstår att det är du i en vit rock i NK-garaget.
Ja, men det är fan inte dåligt. Våra memoarer, mina är Filip är på ingång och dina är mannen i den vita rocken. Din titel är ju, alltså min är rolig, och den säger någonting, och man kan få ett snett leende på läpparna när man tänker tillbaka på dig som kanske har gått bort vid det laget. Men din bok, det är bara obehag. Man säger, fy fan, vilket skräckvälde han har levt i. Mannen i den vita rocken.
Ja, men också, ja, så här, och att det handlar inte bara om hur jag upplever att du har en vit rock, utan en hel liksom, en hel bekantskapskrets och ett helt företag. Men det hände någonting igår då. Så jag är på väg till apoteket i Los Angeles då, för att hämta ut min ADHD-medicin bland annat då. Mm. som alltid när den hämtas ut, då går de bort till ett liksom kassaskåp och hämtar ut den. För att det sa de ju någon gång, this is gold. This is what people want. Alltså, det är ju så.
Ja, men vet du vad? Ja, vi pratade ju häromveckan om det här med att folk vill bli av med sina diagnoser nu, att det är något komiskt i att diagnossamhället har fått en rekyl och folk vill bli av med det. Så var det en mamma som hörde av sig till oss som sa, ja men en poäng med att man vill bli av med diagnoser är att det blir, är mycket, mycket svårare att komma in på polishögskolan om man är ADHD-diagnostiserad.
Nej, det är för
så
skit.
Det kan verkligen ligga in i fatet.
Diskriminering.
Ja, men det är, ja, och det är inte omöjligt, men det är, så här, det är mycket svårare att bli snut om man har ADHD. Så därför förstår jag då att man vill bli av med den här diagnosen innan man söker. Så det finns en förklaring till det, vilket var lite lärorikt för mig.
Så går jag ur bilen, bara ah, när jag ska stänga dörren. Och då ser jag att på min arm så sticker det upp som en liten pigg över en centimeter, bara rätt ut.
Kommer man inifrån armen?
Ja, inifrån armen, under huden.
Va? Vänta nu. Ja, men det är som när David Blaine sitter med Ricky Gervais och kör en nål genom armen typ.
Exakt så. Exakt så ser det ut.
Jaha.
Och jag bara, vad i helvete är det som händer nu? Och sen börjar armen domna av. Nerifrån då.
Vänta nu, hur mycket stack det upp till synes en nål inifrån? Var det 2 centimeter?
Nej, men drygt en centimeter. Liksom ordentligt. Jag ser ju att det här ska ju inte vara här.
Uh-huh.
Någonting är fel. Och jag skulle hämta barnen sen så att. Där ringer Agnes direkt, säger så här, kan du åka?
Förlåt, men är detta i armens biceps eller är det liksom på underarmen och liksom på handled? Var sitter den här piggen?
Toppen av underarmen.
Ja, okej. Okay.
Helt enkelt.
På ovansidan så att säga.
Ja, precis. Och jag då, jag sa, jag måste nog, du vet, man drar sig, och det kanske nästan är något sådant där gubbigt över det, men man drar sig för att åka till akuten. Men jag inser ju här när det börjar domna av och jag känner nästan i foten att okej, okay, det här är inte bra, men jag gör någon slags egen diagnos. Jag slänger på mig själv en vit rock och tänker, ja, men det är nog inte hjärtattack i alla fall. För då borde inte den här piggen ha stuckit upp. Det är ju anomali i sammanhanget. Det är inte så att det står, det står ju inte på 1177 att om det sticker upp en pigg en centimeter.
Ur armen. Så nej, men det finns ju klassiska, så här, börjar vänsterarmen liksom domna av så är det, och jävlar, det har man liksom känt psykosomatiskt flera gånger bara för att man någon gång, man ska aldrig läsa om symptomen, om man någon gång läst att en hjärtinfarkt kan inledas med stickningar och domningar i vänsterarmen, ja, då får man ju som amen i kyrkan, som ett brev på posten inom ett halvår, den typen av stickningar. Men piggen i armen är ju helt ny. Helt
ny. Ja, och då var jag så här,
korrelationsfri från hjärtinfarkten.
Går in på apoteket, tänker, för att jag vill liksom, jag vill trycka bort det här. För jag tänker att det kanske inte var något konstigt. Du vet, man försöker först. Och sen, du vet, jag skriker rätt ut. Nej. Och sen går jag in, ställer mig i kön, hämtar ut medicinen. Och sen inser jag, nej, det här går inte. Jag måste kolla vad det här är. För jag, den går upp igen, så att säga. Jag ser piggen igen. Så jag åker då och kan bara använda min höger hand eller arm då när jag kör. Det är väl inte hela världen. Men jag kan inte liksom, varje gång jag rör mig så är det, vad fan är det frågan om? Vad är detta?
Det är en vandrande tagg som liksom upp och ner, som jojobantar upp i armen.
Jag ska berätta. Sen så, du vet, sätter jag på The Guardians fotbollspodd bara för att försöka glömma bort att allt det här sker.
Mm.
Så jag åker ner då till Cedars-Sinai. För att det ligger närmast. Och
sjukhus idag.
Ja, och tänker så här, ja, nej, men nu, ja. Jag tror inte jag tänker att jag är död, men jag tänker, du vet, du kan förstå obehaget ändå.
Var det Cedars-Sinai som du också gick in på en gång när du var i någon slags mentalt lite fragilt tillstånd och de frågade om du var en självmordsbombare eller något liknande? Var det inte det?
Ja, och det var väl också, de kunde väl också kolla om jag mådde lite psykiskt dåligt, och sen så åkte jag in, nej, nu måste jag åka ner där, kommer in där, jag har berättat om, och så frågar de, för oftast när de frågar, varför är du här? Då är det så här, jag har halsont, eller du vet, det är någonting i min arm. Men jag sa bara, jag mår bara så jävla dåligt. Och då sa de, okay sir, först sa de, are you suicidal? No. Well, we just need to take you aside. Och så gick de in och så kom en polis och så undrade jag vad det var. Och så fick jag klara mig kalsonger för att kolla att jag då inte hade liksom någon bomb med mig. Så att det inte var att jag bara skulle spränga sjukhuset. Ja. Och så var det inte sen. Och sen pumpade de mig full med någon slags liksom anti, liksom ångestdämpande. Och så låg jag i en korridor i ett dygn och bara liksom stirrade upp i taket. Men här sitter jag nu och kan skämta om en man i en vit rock. Men jag åker dit, kommer in och så säger de, men även den här gången så säger jag, så bara, det är, ja, varför är du här? Ja, men det är någon som sticker upp ur armen. Och hon ryggar tillbaka, den här kvinnan som sitter i receptionen.
Alltså jag har ju berättat för dig och för lyssnare tidigare om när jag fick de här utslagen efter någon larv som bet mig i San Francisco. Gav utslag som liksom ploppade upp tredimensionellt över hela liksom skinkan. Kommer in på läkarhuset Odenplan, drar ner brallorna då. Och läkaren som sitter på en rullande kontorstol framåt, böjs för att titta på skinkan, trycker ifrån så att stolen rullar bak 4 meter och bara säger wow. Och ser ut liksom
det
som
får
att,
inte läkare heller, det är helt banan.
Nej, men det var något. Det är nästan liksom så här lex, vad heter det? Inte, vad heter det när man ska anmäla liksom läkare för missvård?
Det där måste ha varit en low point i livet, va? För jag kommer, sen blev det där bara värre och värre, och du fick liksom olika, du fick väl massa liksom infektioner i tandköttet. Det är sällan jag upplevt dig så jävla liksom låg som när det där skedde. Och ja, det förstår jag, för man känner att man är kroppen är attackerad. Och det är väl lite det här.
Ja, jag har en enorm empati för alla sjuka människor. Människor som kommer hem från främmande kulturer med liksom olika parasiter i kroppen. Det är någonting med det som är så jävla alienskt. Det är väl därför filmen Alien är så kraftfull, kanske, för det mänskliga psyket. Okej, okay, det är väl också någon slags graviditets liksom metafor. Det växer ett liv inne igen, men istället för att komma ut en naturlig väg så liksom burstar det ut genom bröstkorgen och sen är det över. Men det är någonting med den här typen av parasitgrejer. Fruktansvärt.
Jag gissnade på den här BBC Global News Hour eller vad den heter, som är då, ja, det har jag skrutit om förut. Mm. Det är någon slags behov hos mig för att liksom uppdatera mig själv och säga att jag gör någonting viktigt varje dag. Och då lyssnar jag på den. Mm. För att jag är också hjärntvättad på det sättet att jag tänker att BBC, det är sanningen. Mm. Alltid. Mm. Så. Men då säger killen: "And now we're going to talk about a spectacular thing that happened in Canberra, Australia the other day." De pratar på telefon, eller vad fan det nu är, med någon professor på cardiac-avdelningen, thorax-avdelningen, heter det väl, i Canberra sjukhus. "You made an interesting find the other day." Ja, då berättar han att en kvinna kommer in där och hon har då haft mått dåligt länge. Och de har liksom förstått att det sitter någon sån balansproblem och så här. De har gått igenom hennes liksom hjärna flera gånger. Och så gör de det igen en gång till. Då ser de att det är något som rör sig in i hjärnan.
Fy fan. Och i Australien också. Det är någonting, det finns inte... Du vet, alltså alla klipp som dyker upp i algoritmerna från Australien som involverar...
Det är kopplat till detta.
Ja, du vet, ja, det är, ja, fortsätter. Ja. Det rör sig alltså inne i hjärnan. Ja. Det är, tänk att ligga och vara vid medvetande. Alltså i vissa undersökningar, du vet, så ultra...
Jag undrar om de säger det till henne.
Nej, jag vet inte. Men du vet, ultraljud är klassiskt. Då ligger man där och den jävla smeten på magen. Och så säger de, jag tittar här i hjärtslagen. Och titta, det är en liten pojke, du vet. Så man är medveten om det som sker. Tänk att ligga. Ja, men nu är vi inne i din hjärna och tittar här med någon kamera. Det ser bra ut här. Vänta nu. Det är något som rör sig där inne. Det är något av det jävligaste man kan höra, tror jag. Det rör sig in i din hjärna.
Så berättade de att de hade kollat om det. Och sen bara, men vänta, det är någon slags mask där inne. Men det som var unikt, att de har aldrig sett en mask som lever och liksom kryper omkring in i hjärnan.
Frodast kanske till och med.
Och då måste de berätta det, och då var det väl lite wow, och att liksom man förstod på honom att han hade rullat iväg bakåt i en stol när det här liksom, när det här skedde.
Läkare borde ha stolar som inte kan rulla. De borde inte så här ryggradsmässigt kunna rulla bort från patienten, för den psykologiska effekten är förödande för patienten när en läkare säger wow.
Samma sätt som de måste ordentligen möta en med ett hej och titta en i ögonen när man kommer in i rummet, inte liksom sitta med läsglasögonen på och stirra in i din skärm och
för
att kolla. Det är så, vänta, jag måste bara kolla en gång till så att det jag läser här verkligen är sant. Ja, det är känslan, ja, när de kommer in där. Men, och då så säger de till henne, vi har hittat något, det ser ut som en mask som lever. Och det som var unikt med det är att de har aldrig, liksom första gången typ i världshistorien, man har sett en mask inne i en hjärna som liksom kryper omkring där inne. Mm. Och så gör de då till slut, så här, vi måste göra en biopsi. Och så ser de att, ja, men det är...
Men du vet, tänk om de ska gå in i hjärnan med kniv då, så att säga, ska hitta masken. Fan, den har stucket. Den är någon annanstans nu inne i hjärnan.
Ja, men det var det han sa. Det var något sånt som var problemet. Men till slut så inser de, vi måste bara göra operation. Mm. Och det är ju alltid, när man går in i hjärnan så är det ju alltid så här, ja, du kan förlora synen, hörseln. Vi vet ju inte liksom vad det här får för effekt på den här komplicerade organet som är hjärnan.
Det får man säga, ja.
Sen plockar de ut den här masken. Lägger den på något bara lite liksom fat, litet
terrarium.
Fat, som lägger det på ett fint så här RMS-fat. Ja. Nej, men då lägger upp det. Ja. Och då lever den fortfarande, den ligger och sprattlar där. Mm. Och de, du vet, antalet i en läkares värld så är det också lite jubel, ett inombordsjubel när man så här,
ja,
det här har jag,
det är månlandning.
Och så skickar de iväg den, och den där masken liksom, de vill hålla den vid liv också, så att den då åker vidare till något jävla labb. Ja, och då har det aldrig skett, och kvinnan blir frisk sen. Men då visade sig just i Australien att hon har jobbat jobbat mycket med ute i trädgården och liksom höll på med någonting och höll på och liksom rotat runt i jord, då är det liksom en mask som finns på, hos pytonormar som kan liksom växa på pytonormar som, på något sätt, någon slags parasitaktig grej. Men och sen så är det, ja, då får de ut den. Men så här, när jag hörde den historien, du vet, när jag lyssnade då på BBC, den är liksom, där börjar det bli äckligt på riktigt. Och börjar man tänka på att man har saker som liksom kryper omkring i kroppen. Och det här hade jag lyssnat på innan den här taggen, så jag kände väl samma sak här. Jag trodde inte att det var en levande organism, men det är någonting när det där är inte det. Då kollar jag på armen och säger, nej, det är inte liksom som något hål in i min arm. Så jag bara, nej, men okej. Kommer in där, hon liksom wowar lite grann.
Men den här fluktuerande rörelsen som piggen gör upp och ner, den är, det hade varit för liksom lite för smädligt om nålen hade retirerat då när du hade kommit in på sjukhuset och inte liksom synts. Men den, när du är inne på sjukhuset, sköterskan tittar, då syns den tydligt åtminstone.
Ja, det är inget snack.
Inget snack.
Inget snack om saken. Och då säger de, Dr. Tao will be here shortly. Då blir jag lite glad över att det uppenbart är en asiatisk läkare.
Ja, det känns bra.
Det vill man. Ja. Man vill inte höra något annat. Ja. Och han kommer in och så säger han också, ooh, strange. Du vet, så här. Eller han fattar det där. Och så sa han, we need to cut your arm open. I really need to figure out what this is. Because, han sa det, annars måste vi liksom, du måste göra något ultrasound. Men han sa, jag är lite rädd för att det här kan liksom, vi måste, exakt som en mask, så vill han väl inte att den här grejen skulle sticka iväg någon annanstans i kroppen.
Det finns väl, förlåt, men det finns väl en myt att om du trampar på en nål med hälen och så märker du inte det, då kan den vandra runt i kroppen. Är det något sånt vi är på väg mot här kanske?
Och sen så då så får jag någon liksom bedövning i armen. Och det här, sånt här gillar man ju inte. Det är en sak att få liksom vaccin, men det är väl till och med du mår ju dåligt bara av liksom en spruta.
Ja.
Och så tar han fram en skalpell. Och jag bara, ska jag titta, ska jag inte titta? Och bara skriker rätt ut. Och han bara, wow, the numbing didn't work, we need 5 more minutes. Så sätter han in mer och bara blod över hela den här jävla aluminium liksom plattan.
Och ditt liksom ditt slentrianmässiga förtroende för att Dr. Tao och asiat börjar liksom långsamt erodera här i det här.
Ja, men jag hade ju också, återigen sitter man där och säger att han skulle säga, wow, this is gonna be easy. Det sa han inte. Och sen kommer han in och sen börjar han rota runt där med vet, en pincett. But there's definitely something in there, but I cannot get it out, säger han. Bara, man hör att han liksom misslyckas med att få ut den. Och så går han iväg, liksom andas lite grann. Okej, okay. I need a pair of scissors.
Vänta nu, det är någonting med en läkare som går iväg för att samla sig lite under ett ingrepp. Det vill man inte heller vara med om.
Nej, men han
jag måste
bara,
samla
han
mig lite.
Nej, men han sa bara, för det är någonting den sätter sig så hårt där inne. Och nu då, det här får vi väl, liksom, lyssnarna får väl på något sätt se det här sen. Men nu ska jag skicka bilden så ska du få se vad som var där inne.
Ja, okej, bra. Du lägger ut det på Insta sen kanske då, torsdag morgon.
Eller? Ja, eller i samband på dag. Då ska du se vad som var där inne. Det har jag nu skickat till dig nu.
Jag ser att det är vad fan är det här?
Zooma in.
Jag zoomar in as we speak. Vad fan är detta? Det ser ut som någon jävla curare-pil från liksom...
men då säger han, this is definitely... Alltså, det är en thorn, som han sa.
En tagg,
och då är det då... Ja, och jag kom ihåg att när jag i somras lekte runt med barnen på Ibiza... Så bara, aj! Så kände jag att någonting fastnade. Och då såg jag, men det var någon slags... Då var det bara liksom en liten bit av en tagg. Den tog jag bara bort.
Du bröt av den.
Och sen så, ja... Men då var det här alltså, och det är som, vad fan, man har väl varit med, men du vet, han sa, this was definitely a weird one, sa han till mig också. För du vet, det tog ju aslång tid, jag ska också skicka en annan bild till dig här.
Det blev lite halv sådär av att se det här blodet skiten, men visst, skicka en bild till du.
Har du fått den?
Här kommer det någonting, ja. Ska vi se, här har vi då men vad fan, vad gör du? Vad fan är det här? Varför ska jag se det här för? Vad fan? Det ser ut som någon jävla första världskriget fältsjukhus. Någon som ska amputera någon jävla svullen arm. Nej, och saxar och skit. Ja, okej, bra, nu har jag sett det här. Toppen, allt gick bra eller?
Jo, men det gick ju bra, men han bara, we need to stitch this up. Och du vet, när han väl drog upp den så kom det lite så blod på hans glasögon. Han hade på sig sån här, du vet, så här, skyddsglasögon eller någonting. Och då sa han också, wow, this is messy. Du vet, fick han ut det. Men då var det då en tagg från växtriket. Och han sa, I don't understand how you've had this in your arm. Alltså hur man har klarat av det. För mig, anledningen till att jag haft den där, att jag har skrikit till flera gånger. Men tänkt att så här, Och då har jag inte sett hur stor den här taggen var. Då har jag, du vet, man bara, ja, men det är väl någonting. Det går väl över, så att säga. Mm. Och visst, känt någon liten knöl där och tänkt de absolut mest förbjudna tankarna. Är det dags nu? Underarmscancer.
Ja, jag fattar. Ja.
Mm. Ja, men det var inte det. Men, och sen så, du vet, de syr upp med de här liksom kvinnorna som jobbade där var också, du vet, såhär, de bara, det här är helt otroligt, sa de, över att den här stora taggen. Men, då så sa han, vi måste verkligen säkerställa att den här taggen inte har haft någon liksom gift i sig och så vidare.
Men den här taggen, jag är lite svårt med dimensionen här, eftersom det här är så, ingen tändsticksask liggande bred.
Ja, den är väl, jag skulle säga att den är 2 centimeter.
Den är ändå 2, för man ser att den är 2, alltså, fy fan, den är alltså fullt inuti, har legat lite grann på tvären då där innan, och sen långsamt erigerat.
Ja, olika, han, den har väl flytit omkring, men den hade gått hela vägen in i muskeln.
Ja.
Så han sa att han sa bara att det här är otroligt, ja. Och så sa han, men nu måste vi verkligen ta starka antibiotika för det här, för det här, jag vill absolut inte att det här liksom, det är väl också för att han själv inte blir stämd, men alltså det här måste vi se. Så jag ska tillbaka då om en vecka, det blir ju inte det, för nu kommer jag vara i Sverige, men bara kolla det här så att allt har gått bra. Men det är så här, ja, livets ja, små verkligen överraskningar. Och det är klart man tänker ibland. Och jag menar, det är också, jag är en klumpig typ. Jag menar, det var ju någon gång, du kommer ihåg, när jag ramlade och slog i huvudet också.
Hotelldusch,
i ett hotellrum. Men det här fick mig också tänka liksom, hur snabbt, det var inte så att jag höll på att dö. Men det är så lite grejer som kan liksom, något kan hända. Man får en balk i huvudet, du vet, när man står någonstans. Men det här var, jag vet inte, det var inte roligt. Och när jag kom hem hade mina barn, Ilse bakat en liten muffin, och så hade de hällt upp ett glas Fanta och ritat någon bild på taggen. Mm. Bland annat. Och så, ja, men det var, nu mår jag ju liksom bra, det gör ganska ont, men det är såhär, ja, det kan, jag vet inte, du såg bilden, så att det var ju på riktigt.
Ja.
Och jag vill säga, du kan ju också meddela, eller så du kan ju skriva under på gentemot lyssnarna att det här var någonting som ändå var okej att berätta om.
Ja,
det känner jag.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär, och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Detta om detta, det känns som man skulle behöva prata om något mer lättsamt efter det här. Inte för att det är så jävla mörkt.
Nej, men så här, Filip,
vet vad som är skönt med det här. skönt med det här att inte vara relaterat till ålderdom.
Lyssnarna är inte direkt omtumlade av detta. Det är en tagg i en armfil. Det är liksom inte, det är inte nattsvart det du har berättat för fem
år. Jag tror inte det. Men jag säger, det är väl lite för mig själv också. Att så att säga prata om det. Du kan ju lägga ut den här när du vill, den här bilden. Men den andra bilden kanske man inte riktigt vill se överhuvudtaget.
Men jag funderar på en sak jag skulle vilja diskutera i podden. Kort bara. Jag tycker att man närmar sig ett samtalsämne som knappt är okej. Jag vet liksom inte om det här är okej eller inte. Jag kommer ihåg, för många år sedan hade du och jag någon idé om att vi skulle göra, istället för att göra podden, så skulle vi göra en gång i veckan, skulle vi göra den varje morgon som någon slags live, du vet, morgonso-aktig morgonshow via Kanal 5 och alltihopa. Och jag vet inte, det hade vi varit svårt att ha follow through med det och orka det. Men så tänker man så här, okej, vi kanske kan göra det. Så går vi upp och tar ett möte med Kanal 5-ledningen. Du är i USA, så jag är uppe och tar det med han som är då chef, Jonas Sjögren tror han heter, som var chef då, trevlig man från Halmstad tror jag. Och då så sa han så här, ja, det här, när han lyssnade på min pitch då, så sa jag, ja, det kan jag se framför mig varje morgon, okomplicerad underhållning. Och jag blev så jävla ställd
av att han, det kommer jag också.
Ja, men jag vet så här, jag tänkte så här, okej, ja, vi tycker ju att vi är så jävla speciella, men Kanal 5 gillar okomplicerad underhållning, och det är det de tycker att vi står för. Och det fanns något slags nyttig läxa i.
Men det där är bland det tuffaste man kan vara med om, tycker jag. När man i sin yrkesutövning, ja, förstår att folks uppfattning om vad det man gör är, men om vi kan ju säga, gud, vi gör ju liksom
ja, spänst,
underhållning,
ja, på ett eget sätt,
och du vet, liksom,
ja,
flera lager.
Ja, verkligen, och du vet, och så kan man se på sin omgivning, på alla TV4-program eller TV3-program och så, där är bara ytlig skit. Och alla som jobbar med dem tycker ju att de också gör, du vet, grejer med många lager och djup och sådär. Det är någonting nyttigt med det.
Nej,
men
skillnaden är att skillnaden är framför allt att vi tror att vi är underhållning med många lager. Många har liksom verkligen mer avslappnad inställning till det de sysslar.
Ja, jag vet, men den här morgonshow blev aldrig av. Men du och jag pratade många gånger sedan det som, ja just det, vi får aldrig glömma bort att vi kan tycka vad vi vill om det vi gör, men Kanal 5-cheferna tycker att det vi gör och det vi ska göra är okomplicerad underhållning. Och det kan vara nyttigt för oss att kanske bli påminna om det, så man blir liksom, får sitt ego i schack, så att säga, håller det i schack. Och sen var det några år sedan någon sån där grej hände, men nu då i veckan så har ju Alla mot alla premiär, och så har jag haft mycket kontakt med Kanal 5s marknadsmänniskor då, som säger, har lite olika idéer om hur man ska lansera det där och hur man ska liksom, ja, men få folk att bli varse om att ens program finns ute i eten, så att säga. Och det finns alltid ett helveteskap mellan marknadsavdelningar och olika redaktioner, där då redaktionerna som står för innehållet tycker att marknadsmänniskorna är ytliga och platta, medan marknadsmänniskorna tycker att redaktionerna är pretentiösa och tycker att det de håller på med är Shakespeare, men det de gör är okomplicerad underhållning.
Jo, men oftast... ska jag säga att det är inte många outlets i världen där man kliver in och människan som sitter vid liksom bordet hoppas att man ska liksom presentera något som är komplicerad underhållning.
Nej, det är, nej, väldigt, det är väldigt, väldigt sant. Men jag menar, många som går in i rum tycker att det de står för är mångfacetterad och liksom spänstig underhållning. De vill inte tillstå att det är okomplicerad underhållning, men det är det folk vill ha. Men då blir jag då kontaktad av en kvinna på marknadsavdelningen på Kanal 5 Discovery, som säger då att vi har ju gjort en ny låt på Kanal 5 som är så himla, himla härlig. Och kan inte ni prata om den i podden? Och då säger jag, ja, det är lite svårt att
det prata. Det låter som något man gör på liksom en fest, alltså en företagsfest.
Ja, men då säger jag till henne, när jag pratar med henne, jag vet inte om du har lyssnat på podden, men det vanliga är ju, antingen lyfter vi upp saker som vi tycker är banbrytande och helt nya och jättespännande, eller så lyfter man tyvärr då något i det här binära samhället vi lever i då, oh my god-samhället, 5+ eller 1-. Antingen är det skitbra, eller så är det så, bland det sämsta man har hört, och då pratar man om det. Och jag har svårt att tro, säger jag, med all respekt, att den här låten ni har gjort på Kanal 5 är något banbrytande och helt nytt. Och då är kanske, om det enda anledningen vi kan prata om det då är att vi kommer att tycka att den är värdelös. Ja, men det gör ingenting, ni får gärna tycka att den är dålig. Men, och, men det, menar du verkligen det? Menar du att vi ska spela upp en låt?
Nej, vänta nu, menar du det verkligen?
Nej, det är det man kan fråga sig. Men då fick jag ett mess bara för en halvtimme sen. Så är det så här, okej, fick du låten? Vill ni inte spela? Och tänkte jag så här, det kan vara intressant, för du har ju inte hört den här låten än. Jag har hört den. Och bara så här, det här är
vad de tycker. Innan vi ska verkligen lyssna på den här låten, jag ska säga, det här påminner ju något om hur det var lite förr i tiden, när Kanal 5 la massa pengar på att vi gjorde såna här kanalreels, eller kanaltrailers, där alla programledare figurerade i någon film. Och då kunde det ju också vara någon sång och sånt där, du vet, det är någonstans lite så här, det kanske liksom, vi kanske tillbaka vid liksom gammal marknadsföring då, lite grann.
Så kanske kan det vara. Men det som jag tycker är intressant med detta, jag vill inte spela upp den här för att skita på den här låten eller någonting, men det intressanta med den är att vi tycker att vi är en sak för Kanal 5, men det är ju alldeles uppenbart att människorna som har gjort den här låten tycker att den här låtens signalvärden limmar 100% med det vi gör. Och när du lyssnar på den nu, tillsammans med lyssnarna, så ska det bli intressant om vad du tycker om det. Att det här är vad vi är för Kanal 5. Är du med? Jag skickar en till.
Jag vill bara säga en sak innan där. Det som är bra med det här är att när du ska höra låten, det är en sak, man kommer in i ett rum, tycker att man presenterar någonting som är bra, och så säger han då, när vi är Jonas Sjögren, jag förstår och fattar.
Okomplicerad underhållning.
Du sitter ju inte här och väntar på att du ska golvas av liksom en ny Desolation Row, för att ta ett exempel på komplicerad underhållning.
Nej. Jag förstår ju, jag förstår att det här är, att jag inte kommer bli golvad av låten när jag lyssnar på den. Men det som är intressant är, och det är nyttigt för oss kanske, och framförallt det ska bli kul att höra din reaktion, det är att det är precis det som du kommer höra nu i 20 sekunder. Låten är 20 sekunder lång. Det är vad vi är. Det går en rät linje mellan det och det vi, det den här låten är och det vi gör. Och det måste man påminna sig själv om, att så ser det ut.
Ska det här bildsättas på något sätt också då?
Jag tror att det här ska spelas i radio. Och ja, det är alltså så här. Jag försöker utkristallisera för mig själv.
Ja, det är en påminnelse om vad vi sysslar med.
Ja, det är väl det här. Jag funderar på mig själv. Varför vill jag spela det här för dig nu och kanske till och med då i podden? Inte för att de har bett mig om det, för jag behöver ju inte spela upp den här i podden. Men det är någonting... Så här, alltså vi kan vara hur kluriga vi vill i formuleringar alla mot alla, om man liksom, man tycker att man i podden pratar om saker som andra människor kanske inte pratar om, men egentligen går det för väldigt många en rät linje mellan den här låten och deras bild av en, och det är någonting med det som är...
Får jag bara fråga en sak, för det som då denna trevliga marknadsmänniska och mycket kompetenta marknadsmänniska, ja, som heter Helen, tror jag,
ja. Ja,
som har, hon är inte ansvarig, tror jag. Det är liksom inte hon som har proddat den här låten.
Nej.
Men det som överraskar är om hon säger den är lite rolig, tycker de också. Nu har jag inte sett bilderna, men det är väl liksom bilder på de olika programmen. Det är bara, den är väldigt rak i så att säga budskapet. Ja, men ja. Då, det är också okomplicerat. Det har ju varit en sak, det finns ju liksom inte en text i den här. Det är som det är en slags hej hej Monica, eller hur?
Ja,
fast
det
sämre då.
Ja.
Ska vi avsluta med hej hej Monica eller mannen i den vita
ja,
hatten?
Ja, det kan vi verkligen.
Nej,
göra.
Nej, mannen i den vita hatten.
Ja, det kan
så,
vi verkligen göra.
Och så får man tänka sig att han sjunger mannen i den vita rocken.
Det kan man verkligen.
Roligt att fråga Jocke Berg om man skulle kunna göra en version. Det är något annat än Kanal 5-låten. Men kan du bara spela in den här med sjunga liksom mannen i den vita rocken istället? Om de nog ens nämner vita hatten. Men svarar du henne?
Nej, alltså, jag får se om jag orkar spela upp den i podden eller inte. För jag behöver nu...
Jo, men sa du att du hade lyssnat på den?
Nej, det sa jag faktiskt inte. För jag visste inte vad jag skulle svara ens. Det är, vad fan ska jag säga? Den var verkligen catchy.
Du vet vad du skulle svara? Okomplicerad underhållning.
Ja, jag vet, men jag vill nu att du för mig stagar upp mitt beslut att spela den här låten för dig i det här forumet. Alltså, så att jag inte kände att det här var bortkastat. Var det rimligt att jag spelade upp den här för dig? Var det någonting?
Men det är intressant, tycker jag, när du sätter det i liksom en större kontext. Det var bra, anekdotmästare, att du berättar om Jonas Sjögren-mötet. Ja, och att vi sysslar med okomplicerad underhållning. För man kan ju tänka oss också, sen den tiden så har vi ju liksom gjort fler grejer, och det finns möjligtvis en, i den mån det finns någon liksom allmänna åsikter kring vad vi sysslar med, så tänker jag ändå att det borde väl ha nått dem att vissa människor tycker ändå att vi är liksom lite mer komplicerade än okomplicerade. Man kan ju bara titta.
Ja, men jag bara funderar på, jag har inte lyssnat på Sofia Wistam, så Pernilla Wahlgren har ju en podd, och de är ju sannolikt kopplade till Kanal 5 båda två också. Det är möjligt att marknadsmänniskorna har hört av sig till dem. Bett, kan inte ni lyssna på den här låten, spela upp den i podden? Och om de också tycker att, åh gud, den här är ju alldeles för okomplicerad underhållning för oss, vi sysslar med komplicerad underhållning. Eller om de tycker att den här är skitkul, vi bara spelar upp den rakt av. Jag vet liksom inte om jag ska känna att...
Ja, men vet du vad det är? Det här handlar väl, det är väl om en bikt någonstans. Du går inte till någon psykolog egentligen, utan, och sen jobbar vi ihop hela tiden. Men det är väl någonstans just för att man återigen påminns om något man kanske har förträngt lite grann. Det var ett tag sedan någon så här, beskrev oss som okomplicerad underhållning. Men det är liksom nyttigt att kanske veta, men killar, det här är vad ni är. Det här är en del, ni, så här, det är för det är inget ont om Wahlgrens och Sofia Wistam och så vidare. Men, eller så här, jag kan väl vara ärlig att jag tycker att vi har fler lager och är mer komplicerade än dem. Så är det. Men det är väl, kan det vara, det är någon slags för dig, det är inte att mota Olle i grind, för jag tror så här, och när den här väl rullar på Kanal 5 så är det inte speciellt många, eller radio, som bara tänker hur i helvete kan Filip och Fredrik göra det där?
Nej.
Det tror jag inte. Det ligger ju mer hos en själv. Men jag tror att man kanske måste processa det, för att det återigen blir tydligt om vad vi är för några i folks ögon och öron och så vidare. Så det är det här. För jag menar, man kan ju diskutera, man har sett nu det har varit releasefest här om kvällen för liksom André Waldens, vår kompis som jag har jobbat med. Det tycker jag man ska shout out till honom. Jag har inte läst boken.
Alltså jag ska verkligen säga att det är inte många böcker man sträckläser som inte är crime av olika slag. Så här. Men jag sträckläste hans bok Jävla karar och så jävla stolt.
Är det mästerverk?
Ja, jag tycker den är så jävla bra. Det är det bland det mörkaste jag har läst, och det är roligt på varje sida. Det är en liten smärre bragd, ska jag säga. Och det är hatten fullständigt av.
Det är det man skämmer. Det kanske också helt ligger i linje med åtminstone det vi vill göra.
Men så här är det,
också,
marknadsmänniskorna på Kanal 5 kommer ju inte, eller André Wallens bokförlag mejlar ju inte honom och säger att de har gjort en låt om liksom bokförlaget Forum, roligare böcker, så att säga. Jag menar, det vore helt absurt om det vore så. Och jag menar, herregud, gör man frågesport i tv, då det är klart att man blir roligare tv för Kanal 5 då. Men det är visst.
Nej, och då tänker man att när han då, när det här manuset damp ner hos dem, jag vet inte vilket bolag det, eller vilket förlag som liksom ger ut
det.
Men det kanske Bonnier. Men det är inte så att Walden skulle gå med på att någon, vi tänkte sälja den här med roligare böcker. Alltså så här, namnet så här, du är med, det är du Läckberg, det är liksom våra författare, det är liksom lite roliga kokböcker och sådär. Ja, och vad fan, din bok är ju lite mörk, men den är ju också rolig. Så att, vi tänkte vi har gjort den här låten här, det är roligare böcker. Så det skulle ju aldrig ske. Så kanske är det också att när man ser det där, du har läst en kompis bok som är så jävla bra, att det blir liksom ännu... Det finns en ångest i det där då.
Nej, men man får inte det själv. Ja, det är nyttigt, och det låter så jävla självuttag. Jag ber om ursäkt för detta. För det är så här, jag står ju till 100% för det vi gör. Men det intressanta är att det vi gör inte uppfattas av människorna på Kanal 5 som vi uppfattar. Och det är nyttigt att bli på.
Men jag skulle säga så här, herregud, har ni läst Fredriks så här, ingångar till frågorna i Alla mot alla? Det är ju definitionen av komplicerat. Det är komplicerat.
Ja, man skulle vilja att låten var Kanal 5. Sjuka skruvade ingångar till ämnena i Alla mot alla. Men det får inte plats i en låt. Det som får plats är...
Ja, att låten slutat med en rasande Fredrik Wikingsson. Musiklagt på något sätt. När du skäller ut då marknadselen och säger, men jag är ju komplicerad underhållning när jag gör ingångarna. Vänta nu, ingångarna till där. Och sen efteråt avslutar med att de har lagt till ett stort hånskratt bara efter det. Där slutar låten.
Ja, men så är det nog ändå. Att, men, i samma ögonblick man visar lite svansföring kring sin egen inbillade, komplicerade liksom, yrkesutövning, då får man vara inställd på att människorna i andra änden i Kanal 5-huset, de ler ju överslätande mot varandra och tänker, ja, låt dem tro att de är så jävla annorlunda. För det är ju det här de är.
Och jag vill då bara säga nu också, när vi ändå snackar om Kanal 5, apropå den okomplicerade underhållningen. Jag har inget problem möjligtvis med att folk uppfattar det som okomplicerad underhållning, för då kanske fler människor tar sig an det vi gör. Alltså, om vi hade varit kända som killarna som gör komplicerad underhållning, då är det väl mer tveksamt att så många som faktiskt tittar på det här program gör det. Och jag är stolt också. Jag tycker det är viktigt att säga det nu, för att jag vill att fler ska se, och vissa har kanske redan sett, men den nya säsongen av Alla mot alla är igång. Jag är väg till Sverige alldeles strax för att spela in.
Vi ska spela in. Ja, men det som är selling pointen verkligen då, när man har bara bra lag, med att det finns inga dåliga matcher. Måndag till torsdag 22:00 på Kanal 5, då kan du slå på tvn. Det kan vara komplicerat eller okomplicerat, tyck vad du vill, men det är inga tråkiga lag, det är inga tråkiga matcher. Det är så jävla härligt.
Under hela din långa ingång så kan man bara liksom lyssna på frågorna, om man tycker att det är liksom lite för komplicerat eller för
man
tråkigt.
Man kan bländas av min karisma och lägga dövöra till, verkligen, om man vill hålla det på ett
okomplicerat. Ja, men den rullar ju som sagt, va? Det är full gång den här säsongen. Jag skulle vilja påstå, det är den bästa säsongen någonsin av Alla mot alla. Verkligen. Och det är roligt ofta också. Mörkret, det måste vi väl ändå säga, lyser oftast med...
Det tillhör André Walden, verkligen.
Ja, och kanske tillhörde något annat, men inte tillhörde, tillhörde alla mot alla. Spread the word gärna mot alla, just för att det här är fan den härliga säsongen och vi har ju fortfarande så jävla kul när vi gör det. Och jag ska säga att all typ av feedback om programmet, även om den är rubenrak och görs i en vit rock, så uppskattar vi den, så är det ju.
Maila det och gärna förslag på idiotfrågor. Bästa idiotfrågan per säsong swishar jag, alltså 2000 spänn från egen ficka, till podcast@podff.com. Vi tycker ju så jävla mycket om att höra ifrån er och att höra Jocke Berg sjunga Mannen i den vita hatten och tänka att det han sjunger är mannen i den vita rocken. Vi hörs igen om en vecka. Hej!
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.